Bibeln Idags podcast. Podcasten som sätter fokus på Bibeln, men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds i och använder den. I dagens avsnitt möter vi Martin Helgesson, författare till en guide till andra Korintsebrevet, och samtalar om ett sårbar Paulus och hur många Korintsebrev finns det egentligen? Jag som leder podden heter Olof Brandt. Då var ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln Idags podcast. Idag så har jag tagit mig igenom de spännande kvarteren i Stockholms innerstad. Förbi Stureplan så har jag tagit mig till en bakgård här där det ligger diverse spännande saker. Bland annat ligger Roseniuskyrkan här mitt i stan.
Ja visst.
Och vi sitter här tillsammans med Martin Helgesson. Välkommen till podden.
Tack så mycket.
Vi ska idag prata om en guide till andra Korintsebrevet som du har varit med och skrivit.
Mm.
Eller varit med, du har skrivit den.
Ja, ja. Faktiskt. Alltihopa.
Precis, så det kommer vara det temat. Vi kommer att prata om andra Korintsebrevet, vi kommer att prata om Paulus och vi kommer att prata om dig såklart.
Just det.
Som författare. Så vi börjar väl helt enkelt i den änden. För den som inte känner dig, vem är Martin Helgesson?
Ja, jag är en bondpojke från en by som heter Gullsjö utanför Umeå, några mil från Umeå.
Ah.
Men jag har bott i Stockholm nu egentligen nästan hela mitt vuxna liv. Jag är gift sedan 15 år tillbaka med Ulrika, vi har tre barn. Jag har pluggat filosofi och idéhistoria och teologi och så arbetar jag då för Apologia, Centrum för kristen apologetik, och här i Roseniuskyrkan.
Just det. Mm. Roseniuskyrkan, men om man slår upp det på nätet och så kollar man så står det bara att du är predikant.
Ja, just det. Bara?
Bara, inte präst eller pastor. Vad står detta för?
Ja, men man får kalla mig pastor om man vill. Det är en del som gör. Ja. Men jag är inte prästvigd, så att, det är bäst man undviker det P-ordet.
Ja.
Det är en lång historia, eller kan bli. Men ja, en sak det mer konkret innebär är ju att fokus i mitt arbete är mycket undervisning och predikan, förkunnelse. Så ja, det är väl ungefär den detaljnivå vi behöver gå in på, helt enkelt.
Men Roseniuskyrkan, vad är det för samfund, förening, som inte känner till Roseniuskyrkan?
Precis, ja, men Roseniuskyrkan har funnits här sedan 110 år ungefär och är en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Så en av de här inomkyrkliga väckelserörelserna som har håller på mycket med mission i utlandet och startat och varit med och starta systerkyrkor, inte minst i Östafrika, men har även arbetat på andra platser i världen. Och då ett antal olika missionsföreningar, många i Skåne, och inte så mycket här i Mellansverige, men i Stockholm i alla fall och på ett par andra orter och sen upp i Västerbotten där jag kommer från.
Så utsänd från Skåne till storstan.
Ja, eller Västerbotten i mitt fall.
Ja. Missionsfält.
Ja, verkligen.
Ja, så här jobbar, du jobbar på Apologia också, för de som inte vet vad Apologia gör, kanske bäst att nämna det också.
Ja, men visst, jo, men precis. Apologia är en organisation som vill hjälpa människor och undersöka den kristna tron, kan man säga, från ett lite mer kanske intellektuellt perspektiv. Alltså det handlar både om kristna som vill fördjupa sig i sin tro och undersöka vilka grunder finns det egentligen för att hålla den kristna tron för sann, men också för icke-kristna som vill undersöka, är den kristna tron verkligen sann, är den god, är den tilltalande och så vidare. Så vi arbetar både med evangelisation och med undervisning i församlingar och bibelskolor och olika saker. Och för min del är det mycket våra distanskurser och vår podd och en del andra sådana här saker.
Så viss poddvana helt enkelt.
Ja, vi får väl se. Jag är glad att jag slipper redigera ljudfilerna på den här när vi är klara.
Den vanan har du. Och om man vill lyssna på podden så hittar man den.
Ja, då hittar man den där man hittar poddar. Man söker Apologia-podden så dyker den upp.
Om man vill.
Får man gärna göra.
Ja, precis. Mm. Det är klart vi ska göra lite reklam när vi sitter här.
Ja, visst.
Du har då fått skriva en guide till andra Korintsebrevet. Kommer du ihåg frågan en gång i tiden?
Ja, jag minns när Reine ringde mig i december för 2 år sedan ungefär och frågade. 3 år sedan måste det vara.
Tre
år sedan är det. Han frågade mig nu. Ja, Det var ju jätteroligt att få den frågan. Det var jag inte liksom inställd på, men jag hade ju faktiskt redan använt andra bibelguider i hemgrupp själv och sådär, läst och tyckte att det var en väldigt bra serie, ett bra format, och det behövs ju sådana här böcker för som hjälp till bibelläsning och inte minst till grupper då med diskussionsfrågor och sådär. Så det var en jätteroligt att få frågan.
Han sa andra Korintherbrevet, vad sa du då?
Ja, jag började tänka då, vad vet jag egentligen om det på förhand? Ja. Det är ju ett av de lite mer obskyra breven, i, åtminstone om räknat bland Paulus brev. Så jag började fundera, är det några sådana där omöjliga avsnitt man behöver ta sig an då i det? Men jag kom ju ganska fort fram till att, nej men det är det inte riktigt i det här fallet. Men det jag upptäckte efterhand var ju vilket härligt brev det är. Det är så otroligt personligt och så mycket värme, trots att det är insatt i en ganska komplicerad och lite sårig liksom, situation mellan Paulus och de kristna i Korinth där. Så att, nej, men jag blev fort peppad. Ja, jag är ganska fort associerad jag såklart till C.S. Lewis legendariska The Weight of Glory predikan eller tal också, som ju var en predikan över andra Korintherbrevet 4 och 5. Så jag blev fort taggad på att försöka fördjupa mig i det.
Och vi sitter i ditt kontor här i kyrkan, omgiven av diverse bibellitteratur från golv till tak. Det är ganska högt i tak här.
Ja, det är tur.
Annars hade du inte fått plats.
Nej.
Hur känns det nu då? Vi tar sportfrågan. Liksom. Att fylla på människors teologiska bibliotek med en bok med ditt eget namn på.
Det känns jätteroligt. Jag är glad att vara klar, inte minst, för det är ju... sådär att man, en av mina lärare när jag pluggade teologi brukar säga att man blir aldrig färdig, man får bara slut på tid.
Ja,
Och så är det ju, att man skulle kunna ha finjusterat något, man kan alltid känna att man skulle skriva mer, men att nu känna, nej, men här har vi det här är liksom en förklaring av andra Korintherbrevet för den här läsekretsen som jag tror och hoppas kan vara till hjälp att komma in i boken, och det känns jätteroligt om jag kan bidra till att andra Korintherbrevet blir lite mer läst och att man verkligen brottas lite, går i närkamp lite med den här texten som just är så personlig för Paulus.
Mm. Har du haft, när du har skrivit, någon så här, människa framför ögonen? Jag vet att en del författare har liksom, så här, tänkt på sin kusin eller sin kompis.
Nej, inte direkt. Det kan jag inte påstå att jag har haft någon liksom individ eller särskild person som måltavla för den här boken, utan men jag tänker alla som har läst Bibeln lite grann bör nog kunna ta sig an den och få hjälp att förstå den här delen av Bibeln.
Vi ger oss på andra Korintherbrevet då.
Ja.
Du sa med självklarhet här för en stund sedan att det var ett av Paulus brev. Och den som har den minsta så här känsla för forskning kring Nya Testamentet är att man ska alltid diskutera författarfrågan.
Ja, visst.
Men du sa med ganska stor självklarhet Paulus.
Ja, och det här är ju ett av de breven där det i princip inte finns någon som tvivlar på att Paulus har skrivit det. Och det beror på att även om det finns detaljer i det historiska pusslet som man kan vrida och vända på, så finns det här en så pass utförlig helhetsbild där brevet passar in. Vi har dels två stycken besök i Korinth som berättas om i apostlärningarna. Och vi har första Korintherbrevet, andra Korintherbrevet, och det finns heller inga stilmässiga liksom skäl att tvivla på. Man känner igen Paulus sätt att skriva och sådär. Så att nej, det är faktiskt ett ovanligt lite frågetecken på den på den punkten, även inom den akademiska teologin.
Så har Paulus inte skrivit det här, då har han inte skrivit något.
Nej, men lite så.
Ja,
lite så.
Ja, just det.
Exakt.
Vem skrev han till då?
Han skrev till en församling i staden Korint, eller till de kristna i Korint, och i förlängningen kan man säga till alla kristna i provinsen Akaja, som är liksom den sydvästra delen av Grekland där Korint var huvudstad. Och det verkar ha varit en väldigt turbulent och spännande stad på många sätt, därför att den hade en ganska... Det finns en längre grekisk förhistoria, men så rev romarna den och sen kom man fram till att det där var... Nej, vi bygger upp den igen. Och så var det på Paulus tid då ungefär en 100 år gammal stad. Och att den var så pass ung stad och att det var en stad som Rom hade för vana att skicka både pensionerade soldater men också frigivna slavar till, gjorde att det var en stad som många kom till den här staden för att försöka göra en klassresa eller du vet, klättra lite i den sociala rangordningen. Och ja, så ganska liksom ganska dynamisk stad, men inte utan sina problem då. Vilket märks i Paulus relation till församlingen.
Just
det. Det är en församling han har grundat, så han har mycket omsorg och mycket kärlek till den. Men ibland finns det tvivel på hur mycket de, så att säga, hur de ser på Paulus tillbaka.
Just det.
Och där finns det mycket för honom att reda ut.
Men om man tittar på det övergripande temat i andra Korintherbrevet, är det liksom en tydlig fortsättning på första Korintherbrevet? Eller är det liksom ett tydligt brott? Är det väldigt tydligt två olika brev?
Ja, man känner igen, inte minst mot slutet av andra Korintherbrevet, när Paulus börjar, ska vi säga, skriva om att han då vill komma på ett tredje besök till Korint. Mm. Så märker man att en del av de farhågor han har inför det tredje besöket går tillbaka till problem som han, så att säga, försökte ta itu med redan i första brevet.
Ja.
Så definitivt ser man att det finns en röd tråd här. Och samtidigt så handlar andra Korintherbrevet så mycket mer om den inbördes relationen mellan Paulus och församlingen, ja, än vad det första brevet gör.
Ja, du kallar det ett väldigt personligt brev.
Ja, det är det, av flera skäl. Dels för att Paulus är väldigt, hans hjärta ligger liksom väldigt öppet och bart i det här brevet. Och han vädjar, liksom så här, öppna era hjärtan för mig som jag har öppnat mitt för er.
Mm.
Så det är oerhört personligt så. Men det är också för att det är insatt i en situation där, sen Paulus grundade församlingen, så har det kommit andra personer till Korint som tycks underminera församlingens relation till och förtroende för Paulus.
Mm.
Och kanske till och med enskilda individer som öppet konfronterat Paulus. De är misstänksamma mot honom, och Paulus ser det här inte bara som en sak mellan dem och han, så att säga, att han är mån om sin plattform eller sitt rykte eller sånt här, utan han ser att de är på väg att överge evangeliet om Jesus genom sitt, om de förkastar honom. Så är skälen till att de gör det sådana att de riskerar att tappa Jesus och evangeliet.
Ja.
Och därför är det liksom väldigt personligt, men det är insatt i nästan en kamp för församlingens överlevnad.
Ja. Vi har två Korintherbrev i Bibeln.
Ja.
Men när jag lyssnade på dig här för några dagar sedan, så gjorde du väldigt tydligt att det finns fler Korintherbrev.
Alltså, man måste verkligen hålla tungan rätt i mun när man pratar om det här. För ska man stå fast vid att kalla de här två för första och andra, då måste man vara lite kreativ och hitta på andra siffror för de brev som vi inte har kvar. För det här verkar vara egentligen, de vi har kvar är snarare andra och fjärde.
Ja.
Så läser man första Korintherbrevet så märker man att Paulus skriver "jag skrev till er".
Just det.
Och han skriver också "nu till det ni skrev". Så vi kommer liksom redan in i en pågående brevväxling i det första Korintherbrevet. Och i andra Korintherbrevet i sin tur så hänvisar han till något han har skrivit till dem som troligtvis inte är det vi kallar det första.
Nej.
Jag sa att det blir förvirrande.
Ja, precis.
Utan som då snarare skulle vara, så att säga, det tredje eller mittemellan de här två vi har kvar.
Ja.
Så att här har det funnits, och lägger man dessutom till att Paulus har varit i Korint två gånger och nu ska komma en tredje gång, finns även vad ska vi säga, antydningar om att ytterligare en gång kan han ha besökt, gjort ett fjärde besök i Korint långt senare. Så Paulus hade mycket att göra där, helt enkelt.
Det är ett pussel som vi inte riktigt har alla delar till, helt enkelt.
Nej, inte helt och hållet, inte så att vi kan läsa dem, men vi kan läsa ut en del och ana en del av vad som har pågått runt
omkring. Varför, om du får spekulera lite nu, är du snillen, spekulerar verkligen, men varför tror du att just de här två breven finns kvar? Är det så att de andra inte var, blev lika spridda och lästa? Eller om du läser de här breven, för det enda vi kan göra är ju egentligen läsa vad som finns i de här breven och kan spekulera i vad som fanns i de andra.
Ja.
Vad var det som gjorde att just de här breven bevarades, tror du? Eller andra Korintherbrevet specifikt?
Ja, det är ju en bra fråga. Alltså, man har ju, när Nya Testamentets kanon satte samman, så verkar det ju ha varit liksom ett antal kriterier som ska ha uppfyllts, att de ska ha varit apostoliska, skrivna av en apostel eller av en nära medarbetare till en apostel. De ska ha varit lästa brett, inte bara av de som först fick brevet och sen då att de så att säga ska följa trons regel och liksom återspegla evangeliet. Och jag tänker mig att det är väl i så fall på det här kriteriet att det kanske inte, de kanske, andra två breven kanske inte hade någon vidare cirkulation, utan de upplevdes som mer privata eller specifika. I andra Korintherbrevet så skriver Paulus om det här brevet han skrev under tårar, som jag tror är brevet mittemellan de vi har kvar. Och han antyder också att det finns en person som han har behövt förlåta. Så här, det är möjligt att även om det här brevet är personligt och specifikt, så kanske det andra var det ännu mer. Och kanske inte hade riktigt den, ska vi säga, den vidare relevansen för alla kristna i Akaja, eller för den delen för församlingar i andra delar av världen. Och därför, så, eller så har det tappats bort, vem vet.
Ja, nej, precis. Det är ju verkligen
det att spekulera. Det skrevs mycket i antiken som vi inte har kvar längre. Men jag är glad att vi har kvar det här.
Ja. När man läser eller studerar ett brev på det här sättet som du har gjort, för att du måste skriva, du har ju också predikat över brevet i församlingen. Så att du har ju verkligen fått fundera på vad i det här då högst personliga brevet som kan vara tillämpbart i vår tid, så att säga.
Ja.
Är det någonting som verkligen har så att säga slagit dig, som du fått upp ögonen för i de här studierna, som så, oj, det här hade jag aldrig tänkt på, eller aldrig är kanske att ta i, men det här blev förnyat hos dig?
Det är väl det som är egentligen det mest uppenbara i brevet, men som när man spenderar mer tid med det liksom landar så mycket mer och på något sätt fördjupas så mycket mer, som har med svaghet och sårbarhet att göra. Ja. Att Paulus som kristen och också som kristen ledare och apostel är så öppen med att han har svagheter och att han möter både motgångar av liksom mer allmänt slag, men också specifikt motstånd.
Mm.
Och för honom så, kruxet här är att korintierna, när de såg det och jämförde Paulus med, så att säga, sina ideal av hur en ledare skulle vara, som då inte var ideal som var inneboende eller, vad ska vi säga, naturliga för evangeliet, utan snarare var kulturellt importerade ideal, när man skulle ha en glamorös ledare som liksom var framstående och som man kunde vara stolt över, som liksom bara gled genom livet på något sätt. Så tycker de att Paulus verkar liksom lite misslyckad. Och Paulus respons är inte att försöka säga nej, ni missförstår, jag är lyckad. Utan att få dem att ompröva sina ideal. Mm. Och han skäms därför inte för sin sårbarhet, för sina svagheter. Utan tvärtom, nästan liksom jublar i dem och lyfter fram dem. Därför att han är övertygad om att när han är svag så är Jesus stark i honom. Och när han själv är liksom som ett sprucket lerkärl, då syns det han bär på, evangeliet och härligheten i Jesus, syns så mycket mer genom de sprickorna. Och ju mer tid man spenderar med det här brevet, desto mer tvingas man ju då försöka förstå och liksom ta in det här på riktigt. Paulus skriver på ett ställe, alldeles i början av brevet, skriver han: jag vill att ni ska veta hur svårt vi hade det. Och det där var något som direkt när jag började jobba med brevet slog mig, därför att jag kan ju inte för det allra mesta helt enkelt stämma in i det där. Jag vill att ni ska veta hur svårt jag har det. Det vill jag inte alls att människor ska veta.
Dels vill jag inte att de ska veta det, och sen kanske vi inte har det jättesvårt i jämförelse.
Det är också väldigt sant. Det är också väldigt sant. Så att brevet är väldigt uppmuntrande och fullt av, så att säga, tröst på det sättet att svaghet, motgångar, motstånd är på något sätt norm, både i ett kristet liv och i ett kristet ledarskap. Och inget man ska skämmas över, utan lita på att Jesus kan liksom skina igenom så mycket mer när det är så. Och jag ska inte påstå att jag har fattat det, men det här brevet har tvingat mig att börja reflektera över det så mycket mer än vad jag hade gjort förut.
Det är väldigt mycket en motkultur mot nuvarande tidsideal.
Och det är fascinerande att precis som församlingen i Korint önskade att deras ledare skulle vara så här glamorösa och framstående, så ja, har vi kanske inte förändrats jättemycket. Det kan se lite annorlunda ut, eller det kan ha sin grund i lite andra fenomen, men visst är det så, vi vill fortfarande på något sätt associeras och höra till och identifiera oss med de som är lyckade och framstående. Mm. Och det finns ju tyvärr också rätt så sorgliga exempel på hur fel det kan bli när kristna ledare lyfts upp på en piedestal. Mm. Och man vill inte kännas vid att de är vanliga människor som kämpar med saker, utan de ska på något sätt vara heliga och perfekta i vårt ställe. Mm. Och det leder till isolering och ensamhet och ganska ofta till väldigt negativa konsekvenser.
Ja, och sen blir det ju väldigt, när då den piedestalen, som oftast är ganska shaky, trillar omkull, så blir fallet oerhört hårt. Och då finns det ju också någonting nästan i andra sidan av det här, där vi som korintierna då också dömer ut den ledaren så totalt. Liksom. Det är väldigt relevant att fundera på det Paulus säger där.
Oerhört.
Och det finns ju en del, jag vet inte om det skulle ha fått sitt svar om vi hade haft de andra också, men det finns ju en del kryptiska passager där Paulus talar om sin svaghet, som den här taggen i köttet till exempel.
Ja, precis.
Som han lyfter fram utan att riktigt definiera och så vidare. Vad tänker du om den? Vi pratar om kapitel 12, va?
I kapitel 12, ja, vers 7, så säger han att han har fått en tagg i köttet. Och det där har ju väckt mycket nyfikenhet. Och man kan säga att det finns i huvudsak fyra förslag om vad det här skulle vara. Det är dels då att det skulle vara en psykologisk tagg. Att Paulus fortfarande kämpar med ånger och ett slags dåligt samvete över att han har förföljt kristna tidigare i sitt liv.
Det låter ju ganska sannolikt.
Rimligt att han gjorde det. Sen så tror andra att det är den här kampen som vi tydligt ser i brevet, med att han har motståndare som ifrågasätter honom. Och sådär. Sen så ytterligare ett förslag är att det har att göra med en väldigt, liksom, en andlig dimension på något sätt. Att han är anfäktad av diverse andligt motstånd. Men jag är nog benägen att ta dem väldigt på orden, just med att taggen är i köttet. Det här ordet kött använder Paulus i många av sina brev och på lite olika sätt. Men jag ser ingen anledning här att tro att han menar något annat än kroppen.
Okay.
Så jag är benägen att tro att det handlar om fysiskt lidande, en sjukdom eller någonting sånt.
Och
det finns andra ledtrådar då, inte minst i Galaterbrevet, om att Paulus leder av någon typ av ögonsjukdom.
Mm.
Han skriver där att deras kärlek, de kristna i Galatien, de älskade Paulus så mycket att de hade varit villiga att riva ut sina egna ögon och ge dem till honom, skriver han. Och nu vet vi inte om det här är samma sak, men mitt favoritställe på det temat kanske, som jag tycker är så vackert, är när Paulus avslutar Galaterbrevet och skriver: se med vilka stora bokstäver jag skriver här. När han tar pennan från sin sekreterare för att skriva den avslutande hälsningen. Som om han kanske inte har god syn eller någonting. Ja. Så vi vet inte, man ska inte gå ut för hårt. Men jag tror att jag lutar åt att det han syftar på med taggen i köttet är en sjukdom eller något annat kroppsligt lidande.
När man blir tvingad att utlägga ett helt brev,
ja,
så kan man ju också dyka på, som du sa i allra första inledningen, så börja fundera på vilka passager finns det i det här brevet som kan vara utmanande. Var det någonting som du sprang på som var svårt att skriva om?
Jag måste säga att mitt främsta och återkommande bekymmer var att avgränsa ett avsnitt från det andra. Att göra dispositionen var något som jag både tyckte var väldigt roligt, men som jag hade slitit mitt hår över, om jag hade något hår att slita i. Därför att Bibelns författare gör ju inte rubriker, de sänder signaler, så att säga. Såklart, nu går vi över till något nytt här, eller man får liksom vrida och vända på det väldigt mycket. Men så många avsnitt går in i varandra på ett sätt som gör att man hade nästan velat upprepa vissa avsnitt i flera kapitel och sådär. Sen är det ju ett utmanande brev på många olika ställen. Men kanske det enskilt svåraste avsnittet är det i slutet av kapitel 6. Och det finns ju en vers där, vers 14 i det sjätte kapitlet, när Paulus talar om att inte gå i par, i omaka par med otroende och sådär. Någonting sånt där är översättningen. Och det där är lite klurigt. Både den versen och vad Paulus syftar på där, och sen de efterföljande verserna som är fulla av olika citat och bilder som är lite luriga att reda ut. Så att då får man ju, man får liksom se vad är alternativen, vad har andra tänkt, och så får man försöka väga dem mot varandra och luta åt någonting som man tycker verkar rimligast. Men det var nog kanske det klurigaste avsnittet.
Hur har din arbetsmetod sett ut när du har skrivit? Alltså hur, som författare till boken, hur har du jobbat?
Jag har, som du sa, har vi då haft en i flera delar predikoserie. Så att huvuddelen av arbetet med texten gjorde jag inför att jag skulle predika då. Där jag har jobbat med både svenska översättning och grundtexten och sådär. Jag har såklart skaffat mig ett antal bra kommentarer att ta hjälp av, som finns av både mer och mindre utförliga, inte minst mer utförliga varianter, som jag har haft en hel del hjälp av. Och i och med att jag också engagerade i någonting som heter Langham, ett nätverk som arbetar med att träna förkunnare i det här med bibelutläggande predikan, så har vi, det är liksom sättet jag har lärt mig också att arbeta med en text och försöka, som vi brukar säga, bygga en bro från Bibelns värld till åhörarnas värld, och steg för steg försöka förstå först vad var det Gud ville säga genom Paulus i den ursprungliga situationen, innan jag korsar bron till vår värld och försöker se vad är tillämpningarna för en nutida bibelläsare. Sen när jag väl hade förberett och hållit en predikan om det, så upptäckte jag att det gick ofta ganska smidigt att skriva om det till ett bokkapitel. För då hade jag texten så pass, jag hade jobbat med den så pass grundligt att jag hade den så att säga i mig och kunde skriva ut den i form av ett bokkapitel. Därmed inte sagt att det var lite klurigt, för man har ju ett max antal på tecken och människor kan himla med ögonen och sucka och somna och sådär när man predikar för länge. Men de säger inte stopp. Men en redaktör säger stopp.
Ja.
Så då fick man gå tillbaka och redigera och klippa en del i efterhand för att få ner det.
Och är du sån som har liksom en guide till andra Korintierbrevet del 2 i datorn?
Nej, inte riktigt så. Nej. Men det fanns såklart saker man fick lämna på ritbordet.
Vi har en del författare som jag vet att de jobbade på det sättet. Att de skrev, bara skrev. Och sen så började de flytta ut liksom sjok ur det till att så här, det här lägger jag bara vid sidan om så länge. Inte raderade utan sparade.
Jag förstår.
Ja, och de har ju nästan en liksom bok till ibland.
Ja, exakt. Ja, det är ett smart sätt att tänka. För mig är det, mitt viktigaste arbetsredskap är en sån här outline där man gör punkter och kan flytta dem i ordning och liksom hierarkiskt ordna det, jag vill säga. Och först när jag är ganska klar med en sån sätter jag mig ner och skriver ord för ord.
Ja.
Så därmed har jag inte jättemycket färdigskrivet material som inte kom in.
Men om du då... Du talar om textutläggande predikan och Langham, idéerna här. Om du skulle få sälja in för en ny predikant, varför ska man ens predika textutläggande? Vad är poängen med det, så att säga? Vad är det ni försöker, eller du försöker göra när du gör en textutläggande predikan? Vad är fördelen med det?
Det man försöker göra är att man vill låta bibeltexten sitta i förarsätet så mycket det bara går i predikan. Och det har att göra med, alltså, utgångspunkten är att det är svårt att predika. Och att det finns liksom, inte minst i vår samtida svenska kultur, så finns det ett antal frågetecken. Varför ska en person som sitter i bänken lyssna på den här personen som står och predikar? Och man kan, det är problemet, det är en fråga, liksom, det här är en monolog, det är envägskommunikation, det kan förefalla liksom lite passé som kommunikationsform och ha alla möjliga utmaningar så att säga. Det där kan man ju då välja att hantera på ett sånt sätt att man väljer att tona ner alla anspråk på någon form av auktoritet eller sådär och tänka att nej, men jag står här och delar lite saker jag har tänkt på utifrån den här bibeltexten och du får ta det, take it or leave it liksom. Mm-hmm. Det är ett sätt att hantera det som liksom tar fasta på att jag har inte rätt att tala med Guds röst in i människors liv. Nej. Problemet med det sättet att göra det är att predikan blir faktiskt mindre intressant om vi alla från början kommer dit och tänker att ja, den här killen han får lov att stå här och killgissa i predikstolen i 20 minuter så att säga. För att hårdra det lite väl långt. Men då går någonting förlorat i den kraft som finns i att förkunna bibelordet. Den andra vägen att gå då, tänker jag, det är att särskilja bibelordets auktoritet och vilja bevara den och säga du ska bara lyssna på mig i den mån jag faktiskt lägger ut det som bibelordet säger och jag håller mig inom ramarna för det Gud ville säga ursprungligen genom den mänskliga författaren till de första läsarna eller hörarna. Och att hålla det som är mina egna tolkningar och tillämpningar kan man hålla lite lösare än det som verkligen direkt är en förklaring av bibelordet. Så för mig handlar det mycket, bibelutläggande predikan, poängen med det är att det ska vara tydligt för människor varifrån kommer det här.
Ja.
Om det ska ha någon typ av påverkan eller auktoritet in i mitt liv så vill jag veta att det är Guds ord och inte bara en persons åsikter och tankar. Och ett sätt att jobba, så det här sättet att jobba med det syftar till att verkligen man ska jobba noggrant med texten så att man är trogen med texten. Sen ska man också vara relevant för åhörarna och göra tillämpningar in i nutiden. Men då är det viktigt att man är tydlig med var de kommer ifrån. Ja. Var i texten kommer de och vad ger oss rätten eller förmågan att tillämpa det in i våra liv på det här sättet.
Tänker du likadant när du skriver då?
Ja, det har jag verkligen strävat efter att göra, att det ska vara så att säga att där ska finnas i varje digel så att säga. Det här är vad Paulus skriver. Det här är vad det betydde och för oss betyder det därför det här.
Mm.
Det här är vad det får för konsekvenser eller tillämpningar för oss. Så jag hoppas att man kan liksom se, och det jag gillar med det skrivna formatet och sättet som den här serien är upplagd på är ju det här sättet man kan liksom fälla in direkta citat med kursivering så att man liksom nästan bitvis kan parafrasera lite texten och göra det tydligt att det här kommer ur texten. Men man får lov att förtydliga det och samtidigt hålla sig väldigt nära den snarare än att liksom sväva iväg fritt i olika spekulationer eller funderingar.
Ja, det är ju seriens, det är ju roligt att höra dig prata om det utifrån predikan, för det är ju också seriens mål någonstans att både ge en förståelse för texten i sin dåtid för att sen kunna göra bron över, som du kallar det då, till nutiden. Och det tror jag och hoppas att många av guiderna jobbar med på det sättet. Hur var det? Jag tänker, det är ju den själva textutläggande delen som finns i boken. Sen är det ju också ett antal frågor på varje kapitel.
Ja, just det.
Hur var det att skriva dem?
Ja, men det var kul tycker jag, men inte helt enkelt såklart att skriva frågor som är meningsfulla, som leder, som liksom som öppnar upp bra samtal. Det är ju, jag har ju själv varit med i hemgrupper där man läser en bok och så kommer det frågor och så sitter man och håller med varandra eller man liksom vet inte riktigt vad man ska säga om det. Så det är ju alltid en utmaning, men kul att försöka skriva den sortens frågor som får folk att knyta an till texten själva men också dela med sig av sina erfarenheter till varandra som angår det man har läst om.
Håller du med Paulus? Ja, nej, nej, ja, ja, nej, ja.
Klar. Exakt, det skulle vara det sättet att lägga upp för en väldigt kortfattad diskussion.
Ja, precis. Jag vet att vi har jobbat med det med en del andra författare, just att en del frågor blev just att en del bibelstudiegrupper är precis som du säger, man läser texten, man läser boken och så läser man fråga 1, fråga 2 och Att då få hjälp av frågor som verkligen jobbar med att öppna upp gör ju att det kan bli ett samtal av det.
Ja,
där exakt. Man kan gå i möte med både bibeltexten och med din kommentar,
ja, precis.
Till texten.
Nej, och när sånt blir bra så blir det ofta riktigt bra. Alltså, ja. Den sortens samtal gör ju sån skillnad jämfört med om man bara läser rakt upp och ner själv. Så att, jag hoppas att många av frågorna åtminstone kan träffa på det sättet.
Härligt. Har du testat dem på folk?
Jag har ju haft folk som har läst manuset, ja. Såklart. Jag har inte testat det i grupp riktigt på det sättet då. Mm. Men jag har ju fått respons från personer som tyckte att den där frågan fattar jag inte. Och det har de varit vänliga nog att säga till mig i förtid, så jag har kunnat förbättra frågan.
Det är bra. Det är bra. Ja, och nu är boken klar. Den finns att köpa. Du har suttit och signerat ett par här också som kommer att... Så de första som köper här nu kommer att få en signerad, tror jag.
Ja.
Det kommer gå tills de tar slut. Nu så är det ju inte så att vi håller på att planera för det här. Men jag tycker ändå det är roligt att fråga. Om det nu skulle komma då en guide till Gamla Testamentets böcker.
Yes.
Yes, säger du.
Det var väl jättebra. Ja. Folk läser kanske inte Gamla Testamentet så mycket som vi skulle kunna.
Nej, det är ju faktiskt en av de vanligaste frågor vi får. När kommer ni, fortsätter väl, eller när kommer? Och så vidare.
Ja, vad roligt.
Och ja, det är ju en annan utmaning.
Det kan man säga.
Men om jag då skulle höra av mig.
Ja.
Och så har vi inte hunnit rekrytera så många författare här. Så att du skulle få välja fritt i Gamla Testamentet. Vad skulle du välja att skriva om?
Extremt svårt val är det. Jag kan säga... 4 av 5 Moseböcker skulle jag med glädje ta mig an.
Vilken skulle du inte ta?
Ja, jag skulle nog gärna låta någon annan skriva om 4:e Mosebok.
Okej, 4:e, jaha.
Ja. Ja. Ja, du tänker jag skulle säga 3:e, va?
Ja, det är ett ganska vanligt svar där.
Ja, men jag hade en väldigt bra lärare när jag läste teologi som har skrivit inte bara en utan 2 kommentarer på 3:e Mosebok. Så att han har ändå hjälpt mig in i den lite grann. Men... Predikaren är en av de mest fascinerande böckerna. Viseslitteraturen generellt tycker jag också väldigt mycket om. Så att,
som lite filosof så...
Ja, kanske är det, jag vet inte. Men, jag hoppas väl att du, om du ringer där telefonsamtalet, har en mer tydlig idé själv om vilken bok det ska vara, för annars blir det väldigt jobbigt för mig.
Sluta med att du skriver 5 av dem.
Ja, nej, det vet jag inte heller om det blir bra.
Nej, vi måste ju ha en församling som vill lyssna på predikningarna runt 3:e Mosebok också.
Exakt.
Ja. Mm. Men roligt att höra. Det är ju som alltid när jag sitter med författarna en glädje att höra hur ni har reflekterat. Och det är ju en sån glädje att få ge ut den här serien. För vi ser ju att den används. Det är ett antal av böckerna som går mot andra tryckningen här. Och det är ändå förhållandevis stora upplagor för att vara den här typen av litteratur. Så det är... Det märks ju att det är någonting som används ute i stugor och församlingar. Så att det är...
Ja, det är jätteroligt.
Ja. Och vi ber och hoppas att folk då också ska få upp ögonen för andra Korintierbrevet. Är det någonting så här i avslutningen som du tänker att ja, men, det där skulle jag ju ha nämnt eller sagt, eller någonting som du bär på ditt hjärta kring det här?
Nej, vi har nog varit inne på det mest väsentliga, det här brevet som blev viktigt för mig när jag skrev boken också. Men så nej, det jag skickar med är väl bara att oavsett om du skaffar min bok eller inte, så läs andra Korintierbrevet.
Ja.
Det förtjänar din tid att läsas långsamt och att verkligen fundera personligt över sina egna svagheter och motgångar, men också att tänka på vilken slags församlingskultur vi bygger om vi tillåter människor och ledare att vara sårbara.
Mm. Tack så jättemycket för det. Vi tar det med och knyter ihop podden. Vill du köpa boken så finns den ju via bibelnidag.org. Och vill man höra mer om Martin så kan vi ju då rekommendera Apologias podd. Blir man nyfiken på bibelutläggande predikan, vad hittar man mer om Langham?
Då hittar man det på langhamsverige.se, och där finns det sätt att kontakta oss om man är intresserad av att lära sig mer om det här. Och vi brukar ju till exempel återkommande, som vi gjorde bara för några dagar sedan vid inspelningstillfället, ha ett nätverk på konferensen Uppdragets rike, där man får en liten minivariant av vår sätt att lägga upp en kurs i bibelutläggande predikan. Och så arrangerar vi en del annat emellanåt också. Så att kolla langhamsverige.se.
Mm.
Tack så mycket för det. Och i så fall så har vi bara kvar att tacka er som har lyssnat. Tack för att ni har varit intresserade och hoppas att det har väckt en nyfikenhet både på en guide till Andra Korintherbrevet och särskilt Andra Korintherbrevet specifikt. Men allra störst tack idag till dig, Martin, för att du tog dig tid att vara med i podden, men framförallt för att du tog dig tid att skriva boken.
Tack själv, jättekul att få skriva och få sitta här och berätta om hur det har varit. Och ja, mycket nöje i läsningen får jag önska er som har lyssnat.
Tack så mycket.